Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Sektpodden. Emma Genbeck heter jag, för detta pastor i Knutbysekten och numera utöver av Sektpodden tillsammans med dig, Rigmor.
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker.
Så är det. Och sist så avslutade vi med att vi pratade om, utifrån faktiskt ett avsnitt som vi spelade in för ett tag sedan, avsnitt 42, som hette Hemligt sällskap på syndens ö, som handlade om Jeffrey Epstein och hans
verksamhet.
Ja, precis. Och hur man faktiskt också kan se det som en sektlik miljö på olika sätt. Mm. Och vi har faktiskt fått någon som har tyckt att nej, men det kan man väl absolut inte kalla för sektlik miljö. Men det hävdar ju både du och jag att man kan, och även andra med oss. Eller hur?
Ja, men ska jag precisera varför jag tycker att man kan kalla det säkert andra med mig förstås? Mm. Jo, det är att människor i hans närhet som hamnade i beroendeställning, och det var ju framförallt de här unga kvinnorna, tonåringar, han utnyttjade dem sexuellt och i vissa fall tillsammans med Ghislaine Maxwell, som också hjälpte honom att värva vad hon kallade unga modeller på skolgårdar och så. Det var riktigt flickor i yngre och mitten av tonåren som han var intresserad av. Jo, dels rädslan. Att människor runt Jeffrey Epstein tycks ha varit rädda för honom. Dels att han utövade den här kontrollen över dem. En slags fjärrkontroll som gjorde att det var svårt. De beskriver de här unga kvinnorna i efterhand nu att det var svårt att frigöra sig. Att de upplevde den här beroendet. Och sen själva bedrägeriet, deception. Alltså att de kunde förespegla att nu kommer du komma in i det här, är inte att du har blivit eskort eller prostituerad. Nu kommer du få umgås och träffa prins Andrew och The Clintons och förmögna människor här, och nu är du inne i en mycket högre nivå av samhället, och du, den ena trodde hon skulle få hjälp med sponsor för sina konststudier, någon annan trodde att hon skulle få hjälp med utbildning, att utbildas i sån här kroppsmassage, en tredje trodde något annat, så man liksom förespeglade sig, och på det här sättet upplevde de också Jeffrey Epstein som en slags messias gestalt. För det brukar man ju säga, att i sekter så har man en kristig brud eller en messiaslik ledare. Och sen är det detta med hemligheterna. Att det fanns hela tiden hemligheter runt Epstein, och att personer, till exempel den här miljardären Lex Wexner, som bekostade mycket av Epsteins verksamheter. Han känner sig efterhand som att nej, men han blev manipulerad och han hade också svårt att frigöra sig. Han betalade och betalade, säger han idag. Så att det här, vi säger inte att det var en sekt, men att det blev en sektlik miljö.
Exakt. Det tycker jag, det finns ju väldigt många saker som är tydliga med den biten. Jag tänkte också vidare, vi pratade sist ju ganska mycket om Ghislaine Maxwell och hennes liksom väg till att ställas vid sidan av Jeffrey Epstein. Och att den gick från hennes pappa som hon hade en speciell relation till utifrån hans att han var en hård far som på många sätt hon hade en svår relation till.
Alltså det är ju den här podcasten som jag lyssnade på med 6-7 avsnitt som är gjord av en reporter som heter John Sweeney som påtalade parallellerna mellan och som sökte då, hade intervjuat både psykologer, psykoterapeut och så vidare och belyste det här likheten mellan hennes uppväxtmiljö och hur hon sen kom att bli möjliggörare och medarbetare och till Jeffrey Epstein.
Och vad jag förstår så är ju den podcasten ganska tydlig med att också är sektlika
miljö. De kallar det för en kult.
Eller hur? Ja, men precis.
Men det, då tänkte jag, om jag får förtydliga det här jag sa med, kan man se Jeffrey Epstein som en messiasgestalt? För han var ju verkligen inte kristen eller judisk eller biblisk Nej. På det sättet. Mm. Och vad menar jag med det?
Ja.
Jo, men han tillhör han lär ha tillhört det här synsättet, en slags ideologi som kallas transhumanism.
Mm-hmm.
Transhumanism, vet du det?
Nej, det vet jag inte vad det är.
Nej, men den är så intressant därför att den har smygit sig in och påverkar kanske fler tongivande människor än vad gemene man känner till.
Mm-hmm.
Och det som är karaktäristiskt för transhumanismen, det är att man tänker sig att människan på något vis kan koppla upp sig mentalt och kanske kroppsligt till high-tech, till en teknologi. Alltså att när det gäller det kroppsliga så har du sett i filmer som Terminator.
Ja visst, Arnold Schwarzenegger.
Men Schwarzenegger.
Ja.
Alltså att var han en maskin med mänsklig kropp, eller var han en människa som hade kopplat upp maskindelar till sin kropp? Det är den fysiska sidan av transhumanism, och den mentala är att föreställningen att man kan utveckla sin intellektuella potential, liksom expandera medvetandet, och då via internet, så att all den information och kunskap som finns på jorden, ja men den ligger på nätet. Kan jag koppla min hjärna till på något sätt hela internet? Ja, men hur mycket vet jag inte då? Och den här idén, du kan också se paralleller i filmer som The Matrix,
just det,
som visar sig vara de här två bröderna som själva verket hade en transsexuell identitet. Jag såg det direkt när jag såg filmen, jag såg den hos min guddotter och systerdotter, så kände jag igen direkt att det här tror jag är en transperson som har gjort det här manuset. Jag förstod det, jag kände igen det.
Du gjorde det?
Ja, för jag har haft ganska många. Och då gäller det male to female, alltså en person i manlig kropp som upplever sin kvinnlighet. Och då visar det sig att först den ena, sen den andra brodern av de här filmskaparna.
Visst är de systrar då, tror jag?
Ja, idag är de kvinnor bägge två.
Ja,
den
det.
Ena gick för.
Mm.
Men man kan också säga att Kubrick, good old Kubrick, med filmer som 2001, det här rymdäventyret, Space Odyssey, Där har du också den här idén som du kan se om en expanderande liksom high-tech människa, fastän det var så länge sedan den filmen gjordes. Och jag har intresserat mig för transhumanismen eftersom det är en slags okkultism. Och med okkultism menar jag då att man tänker sig en andlighet och använder sig av andliga symboler och kanske ritualer, men utan att vara förankrad i en religion.
Mm-hmm. Att man plockar liksom från olika,
eller? Ja, eller plockar från den ena. Men det viktiga är att för mig är religionens grund, det är den gyllene regeln, att du ska liksom aldrig göra mot någon annan vad du inte själv vill bli utsatt för. Mm. Du ska vara, det är liksom grunden för det som vi kallar välfärdssamhället, att vi tar hand om den som råkar vara sjuk eller försvagad eller gammal eller ett litet barn som man är i ett underläge tillfälligt. Mm. Så det finns en medkänsla, en empati som är grunden i religionen. Mm. Men behåller man idén om en gudom, om en inre utveckling, men tar bort empatin och omsorgen om andra, då får du okkultism.
Mm.
Då får du sekt.
Mm. Mm.
Så att du kan se att transhumanism, det här att koppla ihop sig med något maskinlikt, ja, det är en fantasi som i Kabbala, gamla texter, beskrivs som golem, att det finns en alkemist, det finns en rabbin som kan tillverka den här fjärrstyrda, jättestarka handlangaren som inte riktigt är människa, men som du kan styra så du får övermänskliga krafter genom den.
Mm.
Och
men det har väl funnits i alla. Jag tänker på, när du säger det så tänker jag genast på Frankensteins monster. Det är väl sådär,
det är ett väldigt bra exempel.
Ja, att människan alltid har drömt om att skapa liksom någon övermänsklig.
Och det är ju vad som sker, menar jag, i sekten.
Ja.
Om du kan förvandla en sån vanlig, gullig, verkligen vänlig, älskvärd person som Sara Svensson, barnflickan, till att begå mord, skjuta sina kamrater, då har du lyckats förvandla och ta i din makt en medmänniska som lyder. Det är det som är så kusligt när man i sektmiljöer kan få medmänniskor att bete sig nästan som levande maskiner eller som agenter. Och det är det här vi också var inne på i några gånger man inom underrättelsetjänsten. Man hade ett projekt i amerikanska underrättelsetjänsten som kallades MK Ultra, där man tänkte sig att förvandla vanliga personer till lämpliga agenter i rikets tjänst. Så att den här idén om att kunna i transhumanismens, i den här idén om att några av oss kan bli övermänskliga, men i den övermänskligheten ta bort medkänslan och önskan om jämlikhet där alla har samma värde, utan vissa har släppt sina begränsningar, och begränsningar är i själva verket man bryr sig om och känner empati med medmänniskorna.
Ja, och det är väl kärnan i en sekt, tänker jag, verkligen det här att man, det finns vissa som står över andra och också många gånger står över mänskliga lagar och ordningar.
Alltid, och får, sekten har ju sin egen världsbild.
Just det.
Precis, det är viktigt det du säger. Man har regler.
Men för det är det som gör att, för det kan jag känna igen ifrån, i alla fall från Knut, på det, att det på något sätt legitimiserar att man kan göra saker som egentligen inte är okej, därför att det har ett högre syfte.
Precis så.
Och då tänjer man på faktiskt sina egna också egentligen värderingar och som man har egentligen i botten. Plötsligt så kan man tänja på sånt som man trodde att man aldrig skulle tänja på. Mm. Därför att man liksom man får en, ja, det får en annan mening och så.
Det är det där som kallas att ett så högt ändamål.
Mm.
Ja, men då får man använda medel som världen runt omkring, brukar sektledarna säga, ännu inte är mogen att förstå.
Mm.
Så man ser sig själv som någon slags pionjärer i ett högre, i en högre utveckling. Den hybrisen som då också medför att man blir väldigt ängslig. Man blir misstänksam. För det är alltid, det får man
på köpet, jag skulle säga det. Ja.
Ja, och det var ju, men jag tog det exemplet i Zürich under den, i den del av den jungianska communityn som jag tillhörde under min utbildning, genom min utbildning. Så blev man ju också i det här hemliga att nej, men det är inte okej. De har samma regler och lagar för vårdyrken som vad vi har i Schweiz förstås. Då får man inte inleda, du får inte inleda sexuella eller ekonomiska eller på annat sätt relationer med en patient. Men när man gjorde det, då måste man samtidigt försäkra sig om att alla håller tyst.
Mm.
Och då blir det den här vi mot dem situationen.
Mm. Om jag förstår det rätt då, om vi går tillbaka till Epstein, så kan man se det här med att han var en messias liknande gestalt också. Då hänger det ihop där på något sätt, det här att han också hade en överordnad roll som gjorde att de här lagarna och ordningarna på något sätt försvann. Och så kunde de gå utanför dem. Därför att han hade den
särställningen. Och han hade den här karismatiska personligheten, den här lilla gåtfulla leendet, den här lilla, man ser på många bilder av honom i sällskapslivet. Han har det här lite skeva, spännande leendet, alltså att han såg bra ut också. Mm. Så att,
för visst, om jag inte minns fel, jag har ju sett dokumentärerna, så var väl han en ganska tillbakadragen och tystlåten egentligen.
Ja, han hade det här gåtfulla. Ja. Han var inte den här som gav, han var inte en Donald Trump-figur. Nej. Utan han var mer introvert. Ja. Och hade sin hemlighetsfulla aura.
Det är också intressant att det finns inte en, man kan inte, finns inte en typ som ändå blir sektledare som är, utan nej, det finns olika. Det är också intressant, tänker jag.
Ja.
Men om vi ska återgå till Ghislaine och att hon gick från sin pappa till Epstein, så har jag ett brev som har lite med det att göra, kan man säga. Där det är en man som har skrivit så här till oss. Jag skriver här igen med en ny fundering, han har skrivit förut till oss, som jag har kring sekter och liknande grupper. Hur fungerar det för en före detta sektmedlem? Finns det, likt en nykter missbrukare, risk att återfalla? Det vill säga, är man mer mottaglig för sektlika miljöer och har lätt att dras in i det? Eller är det så att man är mer vaksam och därmed har en viss immunitet mot sektlika miljöer? Det är bara en sak som jag har gått och funderat på när jag har lyssnat på podden. Det är ganska bra, jag tänker där. Min tanke var ju då att Ghislaine, hon gick ifrån sin pappa som var en typ av sektledare, till Epstein som blev hennes sektledare. Hade hon en liksom större tendens att gå vidare? Har man en större tendens?
Jag tycker vår brevskrivare har ju redan i sin formulering gett svaret. Därför att det är precis som han säger. Några som har varit med och växt upp i en dysfunktionell familj eller varit med i en sektlik församling skyr det och säger absolut inte. Och de personerna brukar säga, nej, men jag känner igen tendensen direkt. Jag kände igen det i våran idrottsklubb. Och när jag kände det, då bestämde jag mig för, nej, här kan jag inte hålla till. Så man har som verkligen en immunitet.
Tentaklerna ute liksom.
Ja, verkligen antikroppar mot sig. Mm. Medan andra som vi har varit inne på i den här känner att, nej, men vem är jag? Här känner jag mig hemma. Det här känner jag igen.
Mm.
Och att ja, men i den här podcasten så hade de den hypotesen att det kan ha varit så därför att Robert Maxwell, hans egen fru Elizabeth, Betty Maxwell, har ju skrivit sina memoarer och själv berättat om liksom, när de var på den här stora lyxjotten och Kevin var en son som var 2 år äldre än Ghislaine som var yngsta barnet, och han tyckte det var så, han kunde inte äta maten, han fick en sån motvilja mot den här maträtten och pappan sa du äter. Och han vägrade. Men efter 2 dagar så gav han sig under hot om stryk med repet. Och då sa den lilla pojken, gråtande och snyftande, berättade hans mamma Betty, att det är bara för att du är större och starkare som jag ger mig. Det är bara därför, det är inte för att jag vill. Och det här att mamman kunde återge en sån episod med smärta, men hon kunde inte stå upp för sitt barn då, så länge pappan levde, för att han var så dominant i deras familj.
Mm. Och det tänker jag, det är också väl inte helt ovanligt att det är så att i efterhand så finns det en mamma eller en pappa för den delen som har varit
underordnad.
Ja, och som får leva med det sen, att man inte skyddade, vilket ju också, och det är inte heller helt ovanligt, så det verkar ju inte vara givet, fast man kan tycka det, att
nej, att man skyddar sitt barn i första hand.
Nej. Även om det är svårt då, men
pappa Maxwell, Robert Maxwell, han kom ifrån väldigt enkla förhållanden i Östeuropa, men hade en enastående framgångsrik karriär och blev både mediamogul men också parlamentariker för Labour i engelska parlamentet. Men han hade de här kusliga dragen. Det beskrivs i den här podcasten bland annat att en man vars pappa var anställd av Maxwell, och när 1953 så var den här anställde publicisten nygift med sin unga fru, och då fick de en inbjudan till jullunch med storchefen Robert Maxwell. Och då liksom fick de komma bägge två, och nygifta som de var, så tänkte de, men kanske, vad vill han? Det är strax för jul. Kanske jag som får en bonus för arbetet. Eller kanske någon annan typ av promotion eller present eller julpresent. Så gick den dit förväntansfulla. Och så bjuder han på en flott lunch och så säger han, du får sparken. Och då frågar de sig liksom, men hur kan man vilja förnedra en person på det sättet, det här unga paret, och inför hans fru, och liksom förespeglar något annat. Och det här är då karaktäristiskt för personer som liksom faktiskt njuter av eller får en kick av att se förödmjukelsen eller förnedringen hos någon annan. Och att det finns flera exempel på att Bob Maxwell hade sådana beteenden. Och det kan man säga, det hade ju Jeffrey Epstein också. De här unga tonårsflickorna som han skrämde med sina beteenden och krav på de här sexuella övningarna som de chockade, och som flera av dem beskriver att de är skadade för livet faktiskt, i sitt känsloliv och i sin förmåga till närhet och kärlek av de här erfarenheterna. Men varför gör man det? Jo, men det är ju det här att liksom manipulera fram förväntningar, förhoppningar, och sen slå till med något annat. Det är ett väldigt effektivt sätt att förtydliga vem som har makten.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och det har jag ju hört genom historien i Knutby, att era ledare också, de vänjer sig på något konstigt sätt vid det här, som nästan verkar som de får en kick av själva förnedringen, att ingen kan eller vågar säga ifrån.
Ja, och det är otäckt just det här med människor som uppenbarligen njuter av att någon annan blir förnedrad.
Det är väldigt otäckt. Det är det som kallas sadism.
Ja, precis. Och tyvärr så har man fått se det. Och det är väl någonting som ofta finns i de sektliknande grupperingar.
Ja, därför att det egentligen handlar om makt. Ja. Att man först fifflar och lurar och skapar förväntningar och förhoppningar. Och sen slår till med det här och inte lider av det. Mm. Utan känner en slags lugn när någon annan blir rädd. Att de här ledarna känner trygghet i att de kan få andra att känna sig ängsliga.
Mm. Och det, man får ju känsla av att vissa faktiskt nästan är beroende av att få de här kickarna som det uppenbarligen ger vissa människor. Men och att vissa har lättare för att hamna där och vissa har svårare för att hamna där för att man har olika personligheter. Kan man, måste ju se jag bara utifrån min egen erfarenhet.
Ja. Ja, men då kommer vi in på kanske det här ämnet med vad är psykopati? Ja,
för det har vi faktiskt fått en fråga om. Så vi,
har vi inte det?
Ja, men precis. Jag är också
en
där.
Eller flera?
För ja, vi har fått flera frågor. Ja. Det har vi fått. Men jag tänkte jag skulle använda just en fråga. Men vi har fått otaliga frågor om psykopati. För det är någonting som människor uppenbarligen är väldigt intresserade av och tycker det är... Jag tror att det är ett ord man slänger sig med ganska mycket. Verkligen. Så jag tror att det kan vara bra. Och, men jag ska läsa vår lyssnarfråga här. Hej, jag lyssnade nyss på avsnittet Hjärnan, jaget, en tudelad helhet. Något som jag saknade var ett resonemang kring hur man kan hjälpa en psykopat att bli av med och minska konsekvenserna av sina egenskaper. Ska vi börja med bara, vad är en psykopat? Hur definierar man det?
Ja, men psykopati är egentligen ingen diagnos. Nej. Utan det är en slags beteendeprogram som man brukar säga, där en person som har bristande empati, bristande ofta orädda, ofta lite hänsynslösa, kan vara äventyrliga, kan vara väldigt charmiga, kan bli ja, men kan locka till sig personer, för de kan vara färgstarka och så. Men de diagnoser som vi använder i psykiatrin, som en person som man säger, lite slarvigt säger, har psykopatiska drag. Mm. Det kan vara en person, det kallar vi då personlighetsstörning. Och med personlighetsstörning så menar man att det är konstitutionellt. Det är alltså inte en psykisk eller psykiatrisk sjukdom som vi kan behandla och bota. Utan den här personen har vissa drag. Och då kan man prata om narcissistisk personlighetsstörning. Man kan prata om antisocial personlighetsstörning. Förut talade man om borderline personlighetsstörning. Idag säger man dysreglerad, emotionellt dysreglerad personlighetsstörning. Och så, där. Så att man har de här personlighetsstörningarna. Men man sammanfattar då ofta beteendet som ja, det här är ett psykopatiskt beteende.
Mm. Och jag tror att det är viktigt att säga det, därför att jag tror att folk, de slänger sig med ordet psykopat och sen så har man liksom och tror att det är någon slags... Men jag tror också att det som människor också tänker på när man tänker på psykopat, det är någon som inte har känslor eller som är känslokall. Mm. Hur väl stämmer det överens med det som man då tänker om det?
Jo, det jag tänker om det är att jag hör ofta någon pratar, du förstår, min exman var en riktig psykopat. Eller min chef, typisk psykopat. Mm. Men det är inte så vanligt att någon säger, jag är verkligen en psykopat.
Nej, det hör man inte så ofta.
Men det finns en som säger så.
Okej.
Okay. Och då tänker jag förstås på professor James Fallon, som just är neuroforskare, hjärnforskare. Han var till och med i Skavlan för något år sedan eller två.
Jag tror vi har nämnt honom någon gång förut faktiskt.
Ja, men han är så rolig därför att han är en framstående forskare, och bland annat så har han forskat på psykopati och kunnat konstatera att det finns nämligen någonting där man säger det här är en genetisk egenhet hos den här personen. Den saknar, och då kan man se limbiska systemet till exempel inne i hjärnan, att den här personen har ett annorlunda, om man gör sån här positronemission tomografi,
ja,
bilder eller magnetröntgen av hjärnan, så kan man se att den här personen har en speciell, och då pratar man om den genetiska läggningen som är med psykopatiska drag. Nu går min hund här och
klampar ska vara med omkring. Också lite grann.
Du får klättra upp här i den fotöljen. Men så finns det också då en slags, som jag kallar förvärvade beteenden när man har psykopatiska drag. Och det, då kan det vara att en person blir så där upphöjd och får smak för det.
Ja,
och då är det mer likt ett maktmissbruk, ungefär som en vanlig person kan hamna i alkoholmissbruk, drogmissbruk, spelmissbruk utan att ha någon konstitutionell egenhet ursprungligen, så kan man också bli maktmissbrukare, och då kan man utveckla psykopatiska beteenden utan att ha den här konstitutionen i grunden.
Ja, just det.
Men om man har det här som James Fallon upptäckte hos sig själv, så har han pratat med sin gamla mor som är över 90 år, och då har hon sagt att ja, men James, du hade nog vissa drag från början. Och när han beskriver sig själv så säger han att ja, han var väldigt riskbenägen, alltså orädd, och han tyckte liksom om att hitta på hyss, skulle vi säga då, men alltså utsatte också kompisarna, drog in dem, och när han åker fast för polisen eller grannar, så är han fräck. De här personerna har ingen respekt liksom för att konsekvenserna, vad blir det nu? De klarar sig ofta genom att vara lite kul, charmiga, orädda och duperande på det sättet.
Kan man säga att de inte har så mycket samvete?
Ja, om man med samvete menar det vi vet tillsammans.
Ja.
Så kan man säga att de här bryr sig inte så mycket om det vi vet tillsammans. De kör på sitt. De är egensinniga.
För jag tänkte på när du beskriver att de åker fast och de liksom är kaxiga och bara kör vidare. Så tänker jag i min värld att en människa med vad jag då kallar samvete får dåligt samvete för att man har gjort något illa.
Mm.
Och därför inte kan vara kaxig och bara köra på.
Mm.
Men en sån person inte kan...
Har inga
problem med det. Nej. Ja, då menar vi samma sak.
och då kan man säga, ja. Det här var dåligt. Det här måste ju vara dåliga egenskaper. Men det här är naturligtvis, eftersom det finns som en egenhet och drag, så kan det också ha varit stor fördel i vissa lägen. Mm. Till exempel i kris och krigstillstånd. Att det här blir orädda personer som inte drar sig för... Alltså de är inte lika försiktiga som...
Det finns väl många av våra historiska ledare som faktiskt gjort goda saker som nog har haft psykopatiska drag.
Ja, men det är sånt som... Det finns ju Robert Hare, den här kanadensiska forskaren som har forskat på psykopati. Han har ju en checklist som man kan... Ja, och då, som faktiskt används fortfarande inom psykiatrin på många håll.
Mm.
Och där man kan se om det här. Men nu när vi pratar om det här, då kommer jag ihåg något som hände. En tv-debatt som jag var med i.
Okay.
Hur länge sedan är det? Hur länge sedan som helst, för jag är ju så gammal nu. Ja, men i alla fall, jag kommer ihåg att det handlade om psykopater och psykopati. Och det här skulle debatteras. Och... Innan sändning så satt jag där, och då var professor Sten Levander som är psykiater och rättspsykiater. Han var också med i den här debatten. Och så var det en kille, en ung man, ja, han kanske var 35, som hade fått diagnos psykopati av Sten Levander. Och nu kom han fram till oss före sändning och spände ögonen i Sten som satt till vänster om mig. Och så sa han: du har kallat mig psykopat och sagt att jag är känslokall. Det här är fritt ur minnet nu.
Ja.
Du ska ha klart för dig att jag har jävligt mycket känslor. Ja, men då hade han åkt in igen och så hamnat i fängelse en gång till. Ja, men det var väl inte så konstigt. Och det var ju så här. Och vad var det som hade hänt, undrade jag.
Mm.
Ja, men jag och min tjej, vi hade varit ute i skogen och plockat blåbär. Vi hade staplat alltså såna här backar fulla med blåbär. Och jag hade en hel stapel som jag skulle lyfta in i bagageluckan. Och då kommer den här jävla bilen och backar på min stapel. Och alla blåbären föll ut över marken. Fatta att jag har starka känslor. Men vad han hade gjort då? Han hade slitit ut bilföraren och misshandlat honom.
Okej.
Och då menade han. Och då kan man ju säga så här. Ja, när han är upprörd, den här mannen, då tappar han all empati. För då kokar det av affekter. Kan man säga. Men han, och då är vi där igen med att på svenska språket så heter det ju känslor. Vare sig det är att man är i sån affekt att man verkligen inte har medkänsla för andra människor. Mm. När man är så upptagen av hur upprörd man är över vad man själv drabbades av. Så kan man ju också säga att känslor kan ju vara medkänsla.
Ja.
Det vi kallar empati. Medlidande. Inlevelseförmåga. Och det inlevelseförmåga vill jag säga. Personer som man säger har psykopatiska drag.
Ja.
De kan ha en fenomenal inlevelseförmåga. Vilket ofta sektledare har till exempel.
Ja.
Hur du jag ser dig. Hur du jag ser igenom dig. Nu ser jag något som kanske ingen annan har sett förut. Och så börjar man liksom lirka och leka med den här personen. Och se vad som gör dig glad. Och vad som gör dig rädd. Och vad som gör dig förvånad. Och vad som gör dig lite förvirrad. Och det här att spela på andra män, det är människor med den här luriga formen av psykopatiska drag. Det är väldigt obehagligt. Så de har inlevelseförmåga utan medlidande.
Utan empati, utan att...
Ja, det gör inte de här personerna någonting.
Nej. Förlåt, men så, egentligen så kan man säga, för jag tror att många gånger så tänker man om en psykopat att det är en känslokall, väldigt uträknande person som då... Men de kan, som du säger, ha ett väldigt mycket känslor fast de kan inte leva sig in och känna alltså empatiskt med andra. Det är det som fattas när man, om man ska vara lite slarvig kanske ändå i sina uttryck, men vad man tänker om psykopati.
Ja.
Eller?
Ja, men jag tänker den här mannen som jag pratade om, som jag mötte där, han kanske hade fått diagnos ADHD med nedsatt impulskontroll idag. Han kanske inte hade fått den diagnosen som han fick den gången. Det är som sagt länge sedan. Mm. Men man kan skilja på de personer med introverta psykopatiska drag. Alltså som är lite grann som Epstein, så här lite återhållsam, lite tystlåten, lite... inåtvänd, men har samma kyla.
Jag skulle säga att kylan är väl det.
Det är kylan som är det. Och sen den då som är manipulativ och gillar att liksom
karismatisk.
Underhålla. Karismatisk på det sättet. Och vara mer utåtagerande, utåtriktad. Så.
Men om man går till, jag tänker på våran lyssnare här som undrar om man kan hjälpa en psykopat, eller kan den få hjälp? Kan den hantera det här? Jag tänker på den här James Fallon då, som uppenbarligen medveten själv om att han är psykopat. Ja. Måste vi också kunna innebära att han kan hitta ett sätt att hantera och förhålla sig till det?
Ja.
Hur gör man det? Kan man
liksom... Om vi börjar tidigt i livet så är det ju då så att hans mamma hade sett att han hade vissa egenheter. Mm. Och hans familj, hans föräldrar, hade lyckats ge honom det, vad de här barnen behöver. Mm. Nämligen en väldigt... bra barndom, en trygg barndom, få självkänsla och hela tiden återkoppla när han går över gränsen och när han blir för vildsint eller hänsynslös, korrigera pedagogiskt. Så han tackar sin uppväxt, han var en buskille, han hittade på hyss, men han fick ramar så att han höll sig på rätt spår. Och så säger han också att många faktiskt, de har kollat de här dragen hos, han tar som exempel ledare, och han menar att både John F. Kennedy och Bill Clinton och Roosevelt hade drag. Så att det här orädda, karismatiska kan faktiskt vara en tillgång hos en ledare. Mm. Att det inte är en ängslig, försiktig person. Nej. Utan någon som satsar fullt ut på det sättet.
Ja.
Och sen är det ju då så att har vi en medmänniska med ett sånt här bristtillstånd som gör att den kan bli, han eller hon kan skada omgivningen, då måste vi människor runt omkring agera som en, och det är Sten Levanders uttryck då, social korsett. Så att vi håller emot, och då kan den personen funka bra.
Mm.
Väldigt bra för de här personerna är till exempel att ha ett vanligt jobb när man går upp i vanlig tid och går hem och får sin avlöning, så att man har ramarna, inte blir sektledare i ett undantagstillstånd och kan bestämma precis att nu är jag avskild och sitter och latar mig i 10 år därför att jag är så upphöjd, utan att medlemmarna trycker till här och ställer vanliga förväntningar och krav på medmänniskor.
Mm. Jag tänker då, är det inte ganska vanligt ändå att den typen av människor som vi pratar om också får positioner i samhället som är kanske innebär makt? Man är ledare eller chefer eller så vidare, för att man kanske också tar sig längre därför att man inte har de här gränserna som andra människor har. Och då blir det ju svårt, blir inte svårare att hålla dem inom ramarna när de hamnar i de positionerna.
De är inga bra ledare ofta.
De är inte det. Nej.
Nej, men alltså om de håller sig inom ramarna, som JFK, han är väl en idealisk president brukar man se det för. Så att han höll sig inom ramarna men hade den här...
Men var det för att han då kanske hade människor omkring sig som var bra också?
Ja, och att han kanske som James Fallon, som är en duktig forskare och får väldigt mycket gjort och som är omtyckt och som också är kul och så.
Mm.
Men väldigt många av de här personerna har ju sin brist på empati som ett handikapp, så att de till exempel faller utanför och faller in i kriminalitet och hamnar på den sidan. Så man kan inte säga att det här är en positiv egenskap, utan det är nog ganska, men det är inte enkelt och det är viktigt. Man kan säga att om konstitutionen har en sån här egenhet, så blir ju en omgivning som förstärker det goda väldigt viktig. Och tvärtom, om man är en vanlig människa men hamnar i en sån upphöjd och liksom maktposition som man har möjlighet att börja missbruka,
då är vi där igen, tänker jag, att det är ingen som går, vad ska vi kalla, säker.
Nej,
utan hamnar man i fel så kan de flesta faktiskt hamna i olika situationer där man gör saker man önskar att man inte skulle göra om man...
Ingen går säker, men ingen är heller predisponerad till att gå ett dåligt livsöde till mötes.
Nej.
Utan ja, man har en konstitution, ett arv inom sig. Man är som man är.
Mm.
Men man är också så beroende av de miljöer man hamnar i och formas av.
Ja, det här är jätteintressant och det finns väl inga helt färdiga svar, men tack Rigmor, vad spännande. Jag hoppas att våra lyssnare har fått lite klarhet i sina frågor.
Annars så får de verkligen vara välkomna
ja.
Att protestera eller be oss förtydliga.
Ja. Men ska vi sätta punkt för idag, Rigmor, och fortsätta nästa vecka?
Då gör vi det.
Ja. Tack för idag.
Tack ska du ha, vi hörs.
Det gör vi, hej.
Hej då.
Thank you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.